Snart blir det sommar igen. Då vaknar kärleken. Snart slår en värld ut i blom. Människorna ler och fåglarna sjunger. En sommar igen. Kommer låt oss fly.
Hej kära radiolyssnare, nu följer ytterligare ett sommarprogram och den som är värd för detta är Janne Nordin.
I read of ancient free men, for Greece and Rome, who bravely stood, 300 men and free men. And there I prayed I yet might see how fetters went in twain, and Ireland long a province be, a nation once again.
A nation once again, a nation once again, and Ireland long a province be, a nation once again. Each selfish plan with cruel passion ridding. But yet I hope someday to aid. Oh, can such hope be vain when my dear country will be made a nation once again?
A nation once again. A nation once again.
Ja, vi har nu till att börja med lyssna på en grupp som heter Wolftones och med sången A Nation Once Again. Vi ska ta oss till Irland i två program, det här är det första. Och både historiskt och mina egna upplevelser, eftersom jag har gjort många resor där. Irland kan man säga består av fyra provinser, fyra delar, Four Green Fields som man säger själv. Det är därifrån Shamrocken kommer, deras symbol, en fyrklöver. Men det är uppdelat på 32 grevskap. 26 finns i republiken och resterande 6 är i provinsen Nordirland. Det har ju varit mycket konflikter där och sånt då, eftersom det är 800 års ockupation som har förekommit. Men Irland är speciellt, både irländare och vädret. Man har i princip samma alla årstider samma dag. Och det dräller av författare, poeter och dramatiker. Det är lite allmänt. men då fortsätter vi till Dublin.
St. Patrick's Day, for the shamrock make way, for the green, white and gold, and the half bright and old, with the great marching bands, playing songs of Ireland, and the bright Irish eyes, singing out to the skies. Where the Irish are seen, they'll be primed in the green. In Boston, New York, in Dublin and in Cork,
for St. Patrick's Day is Ireland's greatest day. So let's say hip hooray for St. Patrick's Day.
They'll be marching, the greatest to be seen. Pipers, they'll be piping, the orange, white and green. The Irish will remember and dance the world around. In London and Glasgow and down in Melbourne town. Oh, girls and boys from Dublin, sing out those Irish songs. Rebels all from Donegal, sing Ireland's rights and wrongs. In Boston and Chicago, we'll dance to jigs and reels. And sing the songs of Ireland and of its four green fields.
St. Patrick's Day, for the shamrock make way, for the green, white and gold, and the heart bright and old, with the great marching bands, playing songs of Ireland, and the bright Irish eyes, singing out to the skies,
where the
gentleman who came to Ireland sod. He banished all the serpents away from Irish bogs. Some people say the devil was on Killarney shore, so he never went to Kerry, or so the story goes. He travelled all through Ulster, to Connacht and the West, and he went to Royal Tara, and the king himself he blessed. To all the friends of Ireland who live the world around, who want to share the day with us, a welcome to be found.
St. Patrick's Day, for the shamrock made way, for the green, white and gold, and the harp bright and old, with the great marching bands, playing songs of Ireland, and the bright Irish eyes, singing out to the skies,
where the
hörde återigen Wolftones, St. Patrick's Day. Det är lite, inte ironiskt, men lite festligt. När jag sitter och pratar in det här är det 17 mars och nu är irländarna i gasen, för det är St. Patrick's Day, det är deras nationaldag. St. Patrick var skyddshelgon för Irland och republiken, kan man säga. Och så det är därför det inte finns några ormar på Irland utav någon anledning, men det säger de är St. Patricks förtjänst. Men om vi tittar på Dublin, eller Dublin som de säger själva, så har vi en huvudgata som är väldigt bred som heter O'Connell Street. Fått sitt namn efter Daniel O'Connell, en politiker i första hälften av 1800-talet som försökte politiskt att få Irland fritt från England. För England var ju överheten och de styrde och ställde där. Han står också staty på O'Connell Street. Och även en annan man där, Jim Larkin, en mycket stridbar fackföreningsman, står staty på den. Och sen finns det ju också då det som de säger GPO, General Post Office, stora postkontoret. Och det var där som 1916 ett antal irländare slog till med det som kallades påskupproret. Och där poeten Patrick Pearse gick ut på trappan och läste upp proklamationen, som används fortfarande idag i många sammanhang, om ett fritt Irland och att Irland skulle ha självstyre. Och de var inte många av dem som gjorde det här påskupproret. Och de visste att det här kommer att gå åt pipan. Men vi måste väcka det irländska folket. Och det vart ju strider några dagar mot engelska armén där. Men folket blev väckta för att när de hade blivit övermannade, kanske tog en vecka eller så, så började engelsmännen avrätta en av upprorsmännen en per dag. Och då vände opinionen så småningom och det resulterade i att man skrev det här avtalet. Men England tvingade kvar 6 grevskap som Nordirland nu. Det var till och med så att James Connolly, som var ideologen här bland upprorsmännen, han hade blivit skadad av några skott. Så han bars ut på bår och så ställde de båren framför exekutionspatrullen där. Men som sagt, det vände. Nära O'Connell Street ligger också Abbey Theatre som startades 1904. Och den här store poeten Keats var med och startade där. Och där har många premiärer, framförallt förr. Sean O'Caseys pjäs gick upp där först. De spelas ju också i Sverige. Jag har sett på Dramaten, Juno och Påfågeln. Och det finns Plogen och Stjärnorna också. Men den stora som ställde till det lite grann med upplopp i Dublin, det var 1907. När John Millington Synge, han hade varit i Paris, han, som alla andra drog man ju till Paris. Och han ville bli författare. Och där träffade han James Joyce. Och Joyce sa, du ska inte vara här. Du åk ut på en av ärarna öarna och sätter och skriver i lugn och ro. Och då skrev han The Playboy of the Western World. På svenska är den titeln Hjälten på den gröna ön. Och folk blev uppretade i Dublin för att vi är inte så där som den här slarven i pjäsen. Snacka tåk om oss som irländare. Så det var, inför varje föreställning var det hundratals människor utanför som protesterade och förde oväsen och försökte stoppa pjäsen helt enkelt. Den spelas ofta i Sverige både som friluftsteater och på fasta scener. Och är mycket intressant om en pojke som kommer till en by, en ung man ska man väl säga. Och säger att jag har slagit ihjäl min far. Och han blir lite han blir alltså hjälten där i byn. Ända tills på slutet när farsan kommer och nyper han i öra och tar hem han. Så var det med det.
When apples still grow when blossoms still bloom on each tree, when leaves are still green in December, it's then that our land will be free. Drink to the death of her manhood. those men who would rather have died than to live in the cold chains of bondage, to bring back their rights where denied. Crying. How mellow the wine that were dry. How fragrant the rose, but it's dying. How gentle the wind, but it sighs. Joy is in eyes that can see when there's sorrow and sunshine and flowers, and still only our rivers run free.
Vi har lyssnat på Kathleen Largie, Only Our River Runs Free, och är kvar i Dublin. James Joyce skrev ju det som på engelska heter Ulysses, det heter Odysseus på svenska, 18 kapitel som utspelas den 16 juni 1904. Den börjar i ett torn och sen får man också följa Leopold Bloom när han lämnar sitt hem, han är notisskrivare och går runt i stan. Och varje kapitel är som ett lite olika stilar, varje kapitel. Till exempel sista 18, där Molly, Leopolds fru, väntar på sin älskarinna, så finns det inte ett kommatecken, inte en punkt, ingenting. Det är bara rätt igenom i det kapitlet. Och den här boken har ju satt snurr på litteraturvetare, och han sa det själv, Joyce, att nu har de några hundra år på sig att reda ut det här. Och alla karaktärerna kan då härledas till Odysseen och Odysseus. De är liksom symboler på något sätt. Det är ingen bok som man läser rätt av, som jag anser. Jag har hållit på sedan 1968, tror jag. Man tar lite då och då. Och det är mera konstverk än bok, i min uppfattning. En annan sak som man, ett annat ställe som man ska besöka när man är i Dublin är Trinity College. Det finns någonting som kallas The Long Room. Man går in i den, är inte så fruktansvärt bred, men den är väldigt lång. Och det är böcker ända upp till taket, för det är högt i tak på bägge sidor. Och när man kommer längst fram i en monter där med vakter ligger Book of Kells från 800-talet som de munkar satt, och man illuminerar ju böckerna då, en massa målningar och sånt. Varje dag vänder man upp en ny sida i den här boken. Det är helt fascinerande. Jag har sett den några gånger. Och den finns också väldigt bra bilder på nätet att titta på. Den är fantastiskt vacker. Så det ska man inte missa. Och Guinness, det kan man inte missa. För de uppstår 13 kvarter i centrala London. Då de tar sitt vatten från floden Liffey, det som är alldeles brunt. Så inte undra på att det är svart stat där. De säger ju det att det är mycket antidioxanter, eller vad det heter, och så heter det. I det där, så läkarna sa, en Guinness om dagen är bra. Vi får ju inte samma Guinness här i Sverige, för irländarna säger ju själva att Guinness cannot travel. De har visningar varje dag som om man vill gå runt där. Norr om Dublin, vi får räknas in här, så finns det en byggnad som är unik i världen. Kanske är det en rund, en stor cirkel. Och med ett kupoltak som inte är så väldigt lågt. Och där kan man gå någonting som man i Sverige kallar för griftergång. Den är 20 meter in. Och där kommer man in i ett korsformat rum. Och varje år vid vintersolståndet lyser solen in i 15 minuter. Och det är enda gången solen lyser in i det här korsrummet. Och det här är alltså byggt, man beräknar det till 3200 före vår tideräkning. Och det är ju före pyramiden i Ginza till exempel. Och före Stonehenge som man säger. Och det här är väldigt bra upprustat. Så det är lite turistfälla kanske. Men bara att kul att gå den där griftegången in. För man får ju gå in året runt så att säga. Men för att kunna vara där de där 15 minuterna när solen lyser in. Då är det väl kö på en 10-15 år tror jag.
The crops are all in, they need us no longer. The oranges are stacked in the creosote dome. They're driving us back to the Mexican border. It takes all our money to go back again. Goodbye to my friends, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus and Maria. You won't have a name when you ride the big aeroplane. All they will call you will be deportee. My father's own father did wait through the Rio. Took all the money he made in his life. The sisters and brothers, they worked in your fruit fields, rode on your trucks till they laid down and died. Goodbye to my friends, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus and Maria. You won't have a name when you ride the big aeroplane. All they will call you will be deportee. Some of us are illegal and all are not wanted. Our work contract's out, we must move on. The 600 miles to the Mexican border. They drive us like outlaws, like rustlers, like thieves. Goodbye to my friends, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus and Maria. You won't have a name when you ride the big aeroplane. All they will call you will be deportee. My plane caught fire o'er the Los Gatos Valley, like a fireball that fell to the ground. Who are those friends lying there like dead leaves? The radio said they were just deportees. Goodbye to my friend, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus and Maria. You won't have a name when you ride in the aeroplane. All they will call you will be deportee. Mountains and died in your plains. We died with your trees and we died with your bushes. Both sides of your border, we died just the same. Goodbye to my friends, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus and Maria. Won't have a name when you ride the big aeroplane. All they will call you will be deportee.
Jag nu lyssnar på Christy Moore, en av de mest fantastiska singer-songwriterna som finns där. Men det här var inte hans egen låt, utan det var en låt av Woody Guthrie, Deportee. Jag har tagit med den här för jag tycker att det finns vissa likheter med vad som förekommer i världen idag. Och framförallt så finns det det som hände mellan 1845 till 1852 på Irland. Det var värst 45-46. Den stora hungern kallas det för. Och det fanns även på andra öarna uppe norr om Skottland också. Det var bara arrendatorer. Irländarna fick ju inte ägarna själva, utan det var engelska landlords, godsägare. Så att allt som producerades där, om man säger säd och annat, grönsaker och sånt, det skickades över till England. Och de här arrendatorerna, de fick odla potatis och kanske få vara en gris då. Men så kom det här flera år på raken att potatisen ruttnade på nolltid, så de hade ingen mat. Och det betydde ju då att de kunde inte sälja något heller, för de sålde väl en del av potatisen. Och då kunde de inte betala sitt arrende, och då blev de vräkta. Och det här utlöste ju en enorm immigrationsvåg till USA, där man räknar med att det finns 60 miljoner irlandsättlingar idag. Och folk låg och dog efter vägarna helt enkelt. Det är en form av deportering som man tillät genom att inte hjälpa dem. Då tar vi och fortsätter västerut. Galway, kulturens stad, ligger på västkusten. Där åt jag min första fish and chips i tidningspapper en gång. Jag gick till en bro och ställde mig över en rätt stor å som går genom stan. Och där stod fiskarna i kö för att komma upp och leka. Det var så trångt så de fick knappt plats där. Det var en helt fantastisk syn. Och jag har varit i Galway flera gånger och sett teater. Jag såg en Brandon BNPS där i Island en gång, kommer jag ihåg, som var mycket speciell. Men sen ska man ju ta sig ut till Inishmore, den största av Aranöarna. De ligger ju ute i Atlanten. Där hade fiskarna det som kallas arantröjor. Varje familj har sitt mönster. Och det var med tanke på att det var så många som förolyckades ute på havet. Och det tog lång tid innan de flöt till land. Men då kunde de läsa på tröjorna vilken familj de tillhörde. På vägen ut, jag fick åka med en lastbåt ut första gången. Och det träffade jag en äldre man, så vi började prata där. Och han var väl över 80 då. Han hade varit folkskollärare. Och så hade han en bror som var slaktare. Så det måste ha varit när man var runt 20-årsåldern så startade det här inbördeskriget. De som var för och emot den här uppgörelsen om de sex grevskapen uppe i norr. Så det var ett inbördeskrig där. Så han berättade om vad de fick vara med om. Han sa inte vilken sida han kämpade för. Men brorsan, han som var slaktare, och han var på varsin sida. Och då frågade jag, men hur gick det sen när det var slut? Ja, då gick vi hem, sa han bara. Det där är en typisk irländsk kommentar. Fatalistiskt, som rackarns. Men när man kommer ut på Inishmore, det finns en pub där det jobbade en kvinna från Malmö. Hon åkte dit på kul och så vart hon kär. Så ska man besöka Don Angus. Det är ett fort som ligger ut mot Atlanten. Och där är ett stup på 100 meter ner. Och det här började byggas 1100 före vår tideräkning. Man får gå genom en kohage, men det är inte ko, det är kyrkottar. Och man säger ju kor om allting nu. Så jag hade med mig frugan dit en gång. Jag sa att det var kor när vi gick dit. Jag sa att det var tjurar när vi gick ner. Då var de lite nervös. Och där finns det, vad man ska säga, stengärdsgårdar är överallt. Men där fick människor gå och pilla inför varje år, pilla loss vad som hade bildats som jord mellan stenarna. Så samlade de upp det och så att det var väl ganska bökigt för dem. Ja, då avslutar vi för idag och tack för att ni har lyssnat på det här, ni som har orkat igenom. Sen återkommer jag med en del 2 som då kommer att handla om Nordirland.